inne på Gunnarsson. Se hvordan han lurer Casey Wehrmann, og så ter han igjen til Namsgård, så kommer han ned med keeper Namsgård! Skårer for Stabæk! Denne gangen til Allan Sinjo. Går på skudd i mål fra Allan Sinjo! Og Stabæk har avgjort dette her!
Hjertelig velkommen til Stabæk Supporter Podcast. En podcast for alle blå, med styrmann Jørgen og undertegnede meg, Meran.
Hei, Meran.
Hei, gutter.
Hei, gutter.
I dag føsser vi ikke så mye rundt. I dag så har vi storfint besøk. Og
det finnes det man finner, eller?
Ja, det er i vår verden, i vårt miljø.
Så Stabæk, er dette en Stabæks mest vinnende trenere gjennom tidene, tror
jeg. Ja, by far. Og så sier vi alltid det at når du kommer tilbake til den klubben her, for en tredje periode,
for tredje gang,
da skal du et sted, da skal du til Stjerne og Hall of Fame. Og hjertelig.
Og er svar nummer to, som sagt, på quizspørsmålet etter første ordinære seriekamp.
Ja.
Så blir han sammen med Petter Belsvik den eneste som jeg vet om i norsk toppfotball som har trent herrelag og kvinnelag for samme klubb på toppnivå.
Yes. Og med det så ønsker vi hjertelig velkommen til den, om ikke den, men en av de aller største legendene i Stabæks historie. Hjertelig velkommen, Jan Jønsson.
Tack så väldigt mycket. Det var en fin och lång intro. Jag bugar och tackar.
Väldigt tacknämlig för att ha dig med och att du är här och att du sitter i rummet oss. Det är lite surrealistiskt för oss tre. Viktigt att här märker jag och anerkänner att jag är fanboy, att jag har varit fan i så många år att för mig är detta väldigt 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 stort. Så det må jeg si. Dere har akkurat kommet hjem fra en veldig, veldig fin treningsleir. Hvordan har det vært?
Ja, det var en veldig lykket leger. Og et återseende for meg var vel 10 år siden jeg var der, og jeg tror at jeg var der 10 år i rad. og de aller fleste årene med Stabæk herre. Og sen har du vært lite pausat med La Manga. Många som jag har hört var lite trötta på La Manga om man skulle dit varje år. Jag tillhörde nog inte dem, utan jag har nog tyckt att det var ganska okej det. Men det viktigaste nu var väl att jäntorna och Stabæks ladies kom iväg på träningsläger, för jag hörde att det var lite spörsmålstegn i luften på det tidigt på året då. Ja. Men det gör lite nytta med ett träningsläger, så att det var väldigt lyckat, och det svetsar väl ihop laget inför en säsong och lite positivt för min del att komma närmare dem. Och sen har jag inte så lång sträcka för att komma nära dem, känner jag, för jag har följt med här naturligt nog då. Ja. Både som herrtränare här och sen att följt laget som jag känner gott, och så har det väl hjälpt till att Sara har varit här och spelat också då, klart.
Ja, så absolut, för vi har ju sett det på Nadru ganska ofta, och vi har sett att det har varit tätt på, och det är klart. Når det ble bestemt at Sara drar videre og muligheten kom for deg, så for det første, vi har jo snakket med en del av spillerne, de var veldig happy med den avgjørelsen. Veldig glad for å ha deg som trener inn her, og de gledet seg veldig til La Manga, og spørsmålet her er i forhold til det harde arbeidet da, hvor står laget nå kontra før turen, og føler du at du har fått mer svar i forhold til din klare elver, eller i forhold til roller og spillforståelse, og hvor står laget nå?
Den står bedre enn før La Manga. Vi har fått ytterligere en treningsvecka i benen og i kroppen og med forståelse. Men det var som var lyckat den här, det var väl att man fick ventilerat hela truppen. Vi är inne i en relativt kort försäsong, känner jag. Vi har spelat 3 matcher, vi har väl 3 matcher kvar, så det är ju snart allvar, men det ska vi väl försöka ta som någonting positivt då. Känner jag, så att men laget där nere blev ju, det var Ålesund som bad om en extra match, och det tror jag var rätt så bra, för det ville vi ha till en bra träningsdag, och det blev det. Och det blev för att alla spelade 45 minuter.
Ja.
Och Matilde, vi frestade på i 15 minuter till, och alla var hela och friska. Och det betyder också någonting att är du hospitant så kanske inte du räknar med att du får speltid när du åker ner på träningsläger. Men nu blev det 45 minuter för alla, och alla stod upp. Och det är lite viktigt den då.
Ja.
så att vi ser att vi är tillräckligt breda då. Och sen är det inte så, men den startelvan, den ska väl mogna fram på de veckorna som är kvar, och så får det inte bli för mycket fokus på den där första startelvan, för då veckan därefter så kan det gått utav olika orsaker bli nya, så att inte man blir för fixerad vid det där. Så det känns bra så här långt. Nu blir det landskamper, och några är kallade till U23, och det tycker vi om och det tycker vi är trevligt. Och så blir det väl lite variation i startelvan till kommande lördag då, när vi möter Röa, för det är några som har gett sig iväg på landslagsuppdrag då.
Ja, för dere slog ju som sagt AFK Fortuna 3-1. Och så blev det en U mot Rosenborg.
Ja.
Hvordan, der er det jo litt divisjonsforskjell, holdt jeg på å si, mellom AFK og Rosenborg, som har vært et stabilt topplag nå, selv om de rører litt med treneren, så er det jo en god spillergruppe der.
Ja, det er
det. Så hvordan kjente du på det, altså, mellom oss og spesielt Rosenborg da?
Ja,
er vi nære?
Ja, men det sett til den matchen så er vi nog det, ja. Det är vi. Och sen om vi är det totalt sett, det är inte säkert. De saknade kanske några stycken där. Och det återstår, det ser vi. Får vi faktiskt chansen till att möta dem en gång till här på Naderud innan seriespelet kommer igång. Så låt oss ta oss an dem. De är ett bra lag.
Så ja, men det är de ju. Det upplevde vi ju. Och så i fjol, vi hade en del bataljer med Rosenborg. Tør vel å si vi står, selvfølgelig er en treningskamp, men det er noe med, som vi også pratet med Kim André og med Melissa, det er de små justeringene for å kunne gå videre fra den berømte femteplassen og kunne ta det neste steget, da, om det er fjerde eller om det er tredje, det er irrelevant, men det handler om å justere og ta de stegene, da. Vokse hver dag, og jeg føler jo, etter praten vi allerede hadde med Kim André før du kom, og nå etter La Manga, Det skjer ting hele tiden, og vi ser det er jo god stemning også, for så vidt, basert på de sosiale mediene som vi har sett, men det virker som vi er på vei mot noe da, som langsiktig kan bli veldig bra.
Ja, jeg håper ikke det er klubbmessig og så, det er mange som er i utvikling, kjenner jeg, det er laget og individer, og det er lite grann så de skal se det også, laget er alltid viktigere enn jaget da. Skulle man kunna säga, men det är inte fel heller, och det är väl det som är lite morro på kvinnosidan, att unga jenter ser en dröm framför sig, och då får man gärna sikta lite grann mot stjärnorna i god Stabäckanda, och då kan detta vara ett första steg på väg då, att bli så bra som möjligt i Stabäck, och blir man lite för bra så är det ju numera försäljningar också på de sidan, och de större ekonomiska ligorna i Europa skulle kunna locka. Ja. Och det är väl där de fotbollen går då. Så att då ska vi försöka vara med där, att göra träningsvardagen så bra som möjligt och lägga det till rätta både lagmässigt och individuellt då.
Yes. Själv så syns jag kanske speciellt det offensiva spelet börjar att se en del bättre ut, att gå mycket raskare framåt och kombinationerna sitter, och syns det, som jeg så fikk sett bitte litt på treningen nå i stad også, at det ser ut som at det går en del raskere, og spillerne begynner å få den der gode kjemien offensivt da, som hjelper veldig på at det går fort, og forsvarerne henger ikke med da, og da kan det bli farlig fremover i hvert fall da. Og så veldig mange spennende unge spillere også, som kan bli gøy å følge, og når de får hjelp av de eldre jentene også med, så er det på en måte et veldig bra sosialt lag da, som også, så man ser også på treningsleiren at det sikkert utvikler seg og blir bedre da, hele veien.
Ja, og som du sier, med litt økonomi og altså nå senest denne uka som var, ble det jo satt ny rekord i Bundesliga, blant annet, hvor Bayern kjøpte en spiller for, var det 250 000 euro fra Wolfsburg. Så bare få det litt mer opp, og så kan det dryppe litt lenger ned i systemet, så kanskje Wolfsburg kan bruke 100 000 euro på å kjøpe en spiller fra Norge, altså.
Det er sånn det ruller. Du ser jo nå, Sverige er jo en god del steg foran Norge, men det, ikke sant? Det kommer. Det kommer. Ja, steg for steg. Ja.
Men for å gå litt på deg, Janne, Jan Anders Jönsson.
Riktigt, ja.
Ikke tre fornavn?
Nej, och knappt två, för det är sällan Anders det. Men här i Norge ser vi nog lite mer på att ta upp andra namnet. I Sverige nämns inte det så särskilt ofta. Men det står ju med i passet. Och Anders hette min far och Axel, min son, heter också Anders. Så att det är väl en i familjen då, ja.
Ja, för det är ju väldigt, väldigt vanligt i Sverige med tre. Eller är det inte det längre?
Nej, jag tror inte det är det längre. Det finns något gammalt som säger att den sist födde ska ha tre namn, men det är gammal, gammal sägen. Så Axel okay. han har fått tre, för vi räknar väl med att vi skulle ha två då, så att han blev Carl Axel Anders Jönsson.
Men du är den spelaren i Halmstad BK, väldigt fin logklubblogo där förresten.
Väldigt
fin. Ganska fin, ja.
Ja, den spelaren i Halmstads historia med flest kamper, 557 totalt.
Ja, riktigt.
Det är stort.
Det är helt extremt.
Ja. Ja, väl ja, och det har väl nog varit lite så med mig. Jag har ju varit i Stabæk i många år och jag har varit i Halmstad i många år. Och så har jag ju hållit på med fotbollen hela tiden, så jag har ju varit i fler klubbar då. Men jag ja, får väl ta det som ett gott tecken då att jag kan ha varit här för tredje gången. Jag var, har varit när Japan ringde igen, då var det jag började min tränarkarriär då, var fyra år så.
Men stämmer det också, jag måste leta lite på Wiki, men stämmer det också att dere vant SM-guld med Halmstad,
ja, men
i 78 eller 79?
79, mitt andra år, ja. Vann vi guld. Och ja, vi pratade om Roy Hodgson här nere. Jag pratade med Rickard om Roy Hodgson skulle väl lämna sin post idag, tror jag. Crystal Palace,
ja. Av,
i hans klubb. Det var min första tränare i Halmstad, så jag har väl han... Det är väl lite grundläggande saker som man har tagit med sig på resans gång. Då. 78, 79, 80 hade jag han, och han tog två guld. 76 och 79. 79 var jag med då.
Mm. Ja, och så kommer vi, kom vi till Japan då, men först som spiller i Sanfrecce Hiroshima, hvor jag såg du bland annat spelte sammen med Tore Pedersen. Hvor kom Japan fra? Var det reiselyst, eventyrlyst?
Ja, det var det. Men jag ska rätta det lite grann så vi inte får det fel. Men Tore och jag har pratat om detta. Men Tore var det året efter jag var det, eller året före. Men jag tror det var året efter, så vi spelade aldrig ihop det.
Okay.
Och jag kom inte dit som spelare. Så det var lite tillfällighet som gjorde det där. Så att jag hade väl skruvat på tränarhuvudet när jag åkte dit. Och då hade vi i Halmstad mött ett lag från Hiroshima som då hette Masta, som sen blev Sanfrecce, mycket riktigt. Så då tändes det väl en första kontakt där. Och sen blev det Sanfrecce Hiroshima ett år, och sen blev det ett nybildat lag i Kobe, där jag var i tre år. Vissel Kobe.
Och där har jag, bortsett från dig då, så har jag också sett mig ut ett annat namn. Mikael Laudrup.
Riktigt, ja.
Spilte du och tränade, var tränare för han bägge delar, eller ja, var det bara
bägge delar? Jag var mest tränare för honom, för att vi fick, jag hoppade med och spelade, så det var tillfällighet igen då i KB att jag blev spelare där. Det var väl egentligen så illa som en jordbävning egentligen som drabbade 5-6 000 döda.
Ja.
Tyvärr då, så det var lite, skulle det bli något spel överhuvudtaget, skulle det bildas en klubb, skulle vi gå vidare. Men det gjorde vi. Och då hade vi bara signerat två utlänningar. Så då hade vi lite problem med det. Jag var fortfarande i ganska bra form då tydligen. Och så ville de andra i coachingstaff att jag skulle bli registrerad. Stuart Baxter, som jag då jobbar ihop med som var manager, var väl inte lika pigg på det.
Vi hade senare lyn här i Norge.
Riktigt det. Jag var...
Eller han var i lyn innan. Men... Ja, det spelade, ja, för han var också intresserad att du skulle trappa ner till att bli spillare.
Nej. Och jag var inte heller det. Det var liksom inte drivkraft. Jag trivdes bara som tränare, men jag såg väl lite vad målvaktstränaren, vad fystränaren och spelarna, att jag kunde göra hjälp som jag hade gjort tidigare. Så att det var nog faktiskt tungan på vågen där som fick det att avgöra, det var att Arsène Wenger kom över som ny japan. Han skulle till Nagoya och titta på vår träning. Vi kände han lite grann från, han hade tränat Monaco innan, då hade vi varit där på studieresa. Så när han såg träningen så tyckte han väl att det såg rätt så bra ut. Jag var bra. Och när han sa det till Stor att det är din bästa spelare där ju, så blev det signerat som spelare dagen efter.
Jag klarar inte att slippa Mikael Laudrup helt ända. För han är ju, ja, det är ju han och Zlatan i Norge. Så får vi se. Nej, Skandinavien skulle jag till och säga. Så får vi se vad som sker med Haaland och Ødegaard ettervart.
Riktigt.
Men då... Da Mikael Laudrup var tränare i Swansea, så sa ju spelarna där att han var den, då han var med på spelökten i en ålder av 47 eller 8 eller vad det var, så var han desidert bäst. Så frågan är ju då en, hurdan är det att träna och leda en Mikael Laudrup i sin prime?
Ja, det var ju väldigt morot. Alltså det blev i ärlighetens namn lite headache för Baxter då. Som, för vi signerade Laudrup, men då kom han inte förrän ett halvår senare. Så jag fick spela vidare och jag spelade rätt så bra och laget gjorde det bra. Och jag är far away från Mikael Laudrup naturligtvis då, men det blev liksom ändring. Så att Baxter fick headache, vad ska vi spela? Han skulle naturligtvis vara nummer 10, möjligtvis komma in från vänsterkanten i någon friare roll då. Och jag hade varit lite balansen i laget som en sexa då. Så lite positiv headache blev det, men det att träna honom och att det var han och Siv som frun är för övrigt ifrån Tromsö och de är väldigt trevliga och hyggliga då. Det var trevligt att få skandinaver dit och den digniteten. Så han är en sympatisk och lite tillbakatrucken man, så det är inte något våldsamt utåt.
Nej. Och så nämnde du Arsène Wenger och där sitter ju i vart fall en, möjligen två Arsenal-supportare här. Så vi är ju lite nyfikna på han då. Du sa att kontakten kom via Monaco.
Ja.
Har du fortsatt kontakt?
Nej, ja, jag, Monaco, alltså mitt Japan-äventyr började med en vecka i Monaco ihop med Baxter och så ett coacher ifrån vår från Hiroshima då. Det var nog en 6-7. Så lite skola för dem då och för oss. Och så följde vi Monacos träning och umgicks med Arsen. Han var minst lika nyfiken på Japan och på vad vi skulle iväg på som vi var på hans. Så att det var nog inga tillfälligheter. Han är, jag ska inte säga att Arsen är väldigt djup, men han var väldigt då intresserad av kulturen och det. Och hade stor succé när han kom dit då. Och faktiskt efter han var så den här träningen, så tror jag samma år så går vi långt i kuppen som J2-lag och han var i J1. Så då möttes vi i semifinal och gjorde en hyfsat jämn match mot dem då. Men jag tror om jag minns rätt så vann de kanske både kuppen och serien där. Vilket väckte Arsenals intresse. Så sen när jag väl landade tillbaka i Europa och Skandinavien igen, så var jag nog i 20 år i rad i,
det husker,
och hälsade på honom. I,
det husker jag att du tog alltid den turen omtrent årlig. Alltså. Så det...
Ja, ska vi se. Ja, och så efter Japan då, så blev det ju Ljungskile och Landskrona Boys. Det är alltid lite morsomt att se Landskrona Boys.
Boys må vi. Många av de nu i Sverige.
För du kom till oss, men det var väl någon spelare där vi kan komma tillbaka till som var inom som vi ändte upp med att se här, men så kom det ju som sagt till oss för 2005-säsongen.
Riktigt.
Men hade du, för vi har ju haft svenskar för här i Jesper Jansson, Anders Linderoth, Tobbe Linderoth, Chippen och så vidare.
Listan är lång
och god. Väldigt god. Gjorde du någon research med hos dem först, eller var det typ Ingo, Tom Skjelvan som kört en liten god gammeldags övertalelsesjobb?
Ja, väldigt lite research i ärlighetens namn då. Så första samtalet fick jag från Tom Kjellvan, så han är, du nämner han, och han är väl skyldig till det hela då. Och då var jag, vi pratade innan om Arsenal, så då är jag på Arsenals träningsanläggning när han ringer mig en måndag, jag är ganska säker på att det var. Och då undrar jag, gick för han när han sa Stabäck, och då var inte så bra, sa han, för de hade, då hade de och ni åkt ur serien dagen innan då.
Helt obegriplig hvordan vi klarte det, men...
Ja, men så var det då på senhösten 2004 då. Så att, då fick vi en kontakt, och hit åkte jag upp till Gardermoen. Så var jag på ett möte, men jag tror att... jag är nog rätt så dålig på att sitta och marknadsföra mig själv då. Och sitta och skryta om hur allting ska bli bra. Så jag vet inte om det var så... väldigt målande och talande det första mötet vi hade, och Stabäck skulle väl fundera på lite olika, men det blev ett möte två då, det blev nog lite mera målande då.
Var det då apelsin och frukt?
Ja, det var fruktfatet som kom fram, och Ingebrigt var där, och så är ju Ingebrigt, tror jag, där lite smittande, för jag kan nog vara lite stel och trist och tråkig och vill inte skryta om mig själv, och det bör man väl kunna göra i sådana sammanhang då. Men jag kom väl igång lite grann, eller Ingo fick igång mig. Jag tror Kjellvan hade redan varit över och hade väl tänt till på i Landskrona Boys, som du säger, hur vi spelade. Och att jag tror också vad som var lite tilltalande för dem, att jag vågar spela lite yngre spelare och vågar titta på de som kom fram. Och att det är möjligt att det var lite offensivt, att det låg där, och att ni hade haft svenskar innan som hade lyckats. Så att jag tror Kjellvan där, och sen att det tände till lite i mötet och att frukterna åkte i luften där, det hjälpte väl också.
Ja, för var det du i Landskrona som gav debuten till Johan Andersson?
Ja, det gjorde jag. Och Alexander Farnerud. Pontus Farnerud kan ni ju, eftersom han har varit här. Men han har en lillebror som heter Alexander.
Yes.
Championship manager-legender från Strasbourg.
Ja, riktigt. Så mitt första år, då var... då, när jag såg Johan och Alex i träning, så ville jag ta upp dem i A-truppen. Trots att en bara var 15, Alex, och så var Johan 16. Mm. Alex, inga problem. Han sa ja på direkten, det ville han. Han gick väl i grundskolan fortfarande, men det har jag haft flera här också som har gjort ju. Heter 10:an här och 9:an i Sverige. Johan däremot lite försiktig general. Så han, ja, vi får se här. Jag trivs bra med och sitta under en kåkek och lukta på blommorna ungefär som 20-färdig. Och träna med juniorlaget istället. Men ja, men vi får se, sa jag, fram till träningsläget. Men jag fick ju in dem ganska fort i A-laget då. För de var tillräckligt bra. Möjligtvis att de var lite fysiskt tunna då, men jag brukar kunna se lite grann framåt då med det. Så att de tog ganska snart plats då.
Mm.
Och så hade jag ju Nannskoga allra längst fram då ihop med en annan Daniel, och så fick de vara på varsin kant. Men valde jag Alex som vänsterfotad inåt till höger, och Johan fick vandra som han gjorde här senare då. Mm. Då gick han, hade han ju gått från Landskrona Boys till Malmö, och så blev det aldrig riktigt helt lyckat där. Han var inte skadefri. Men som väl var så fick han några fina år i Stabæk, så ni fick se vilken bra fotbollsspelare han var då.
Absolut, en av de bedre vi har haft.
Mm. Ja, hvis du tenker antall effektive spillminutter, så jeg tror jeg det få som var i nærheten av Johan.
Så elegant.
Ja. Game changer, ja, bare full kontroll fremover og tørre å avslutte, det er noe vi har savnet.
Vi har en liten crush i denne podden, Janne, på det fine svenske ordet elegantier. Ja. Der var jo han, og senere Pontus, ja, blant annet.
Ja, Pontus var jo...
Ja, jag förstår dig gott alltså med elegansen, för det går ju liksom inte på superkraft eller så. Det är ganska elegant fotboll som kan vara effektfull då. Som det är, för är man där och pratar så att det är elegant, så är det lätt att det blir romantik, och så blev det liksom ingenting utav det. Och det har jag väl också försökt att säga, att om jag säger att jag är offensiv och jag försöker, så skyndar jag mig ganska snabbt att säga att jag är inte romantiker, att det behöver bara vara pretty pretty, men pretty pretty ihop med att vi ska få, vi ska vinna fotbollsmatcher, så, mm, så blev det bra, och det gjorde vi med.
Ja, för speciellt Johanna, det hade ju också en massa målpoäng.
Mm. Ja, utvilsamt, utvilsamt, speciellt den första säsongen.
Yes.
Men det är klart, för Johan Andersson kom då, så vi har ju hört det förr i förhållande till hur du byggde upp laget, men Daniel var ju självklart en väldigt viktig brick i detta här då. Och Vegard var ju allerede på plats i förkant och var ju med i laget ner, och han fick ju en helt ny säsong och vår, inte minst, men arbetet sätts igång sten för sten. När kände du på tidspunktet att okej, pam, nu är vi på väg mot något stort och ska rikka rätt upp?
Nej, men den fick jag nog klart för mig relativt snabbt, och kände ju, jag sätter väl tryck på mig själv. Har man åkt ur, så var ju min känsla så där. Jag fick ju del av historien här ju, som är lite sagolik och fantastiskt, att man har som en mindre klubb tagit de där kliven upp och stannat där i 10 år. Så min känsla där är ju att man ska studsa tillbaka och försöka studsa tillbaka så fort som möjligt. Så det är inte gitt då, för jag tror vi tappar nog hela mittfältet. Martin Andresen var tvungen till att gå. Det var väl ekonomiska skäl. Och man tog honom. Mats Jörgensen. Vovoa försvann. Och,
det var väl flera där.
Ja,
Peter Sand försvann väl. Ja,
det var egentligen ganska många.
Det var rätt många som försvann. Ja. Men jag tyckte ändå att det fanns en stomme där. Ja. Med spelare, och en spiss saknade de för mål. Skyttekungen året innan hade gjort 3 mål, och det blev för lite då. Och så, då var det väl lite tur och skicklighet att min kännedom med Daniel som jag hade haft i Landskrona. Det var först i Landskrona som karriären satt ordentlig fart på Daniel, som ja, var målfarlig. Och så fick några bra år där. Vi sålde han från Landskrona till Kina, och så hade han varit där ett par år, och när jag ringde honom om det här med Stabæk, så var han inte helt motvillig fram till jag sa att det var division 2 eller det var inte i översta. Nej, men då går det inte. Och så fick vi prata lite till henne. Ja, men så nu tar vi 1 år för att göra som i Landskrona, för då gick vi upp första året också. Så det blev helt en repris då. Vad det gäller Daniel och vad det gäller uppryck första året. Han fick bli skyttekung, vilket han trivs bra med.
Absolut.
Men det är klart, samspelet som växte fram direkt mellan han och Vegard, det är ju lite smått unikt då.
Ja.
Vi fick en kämpamatch här hemma. Då syntes kanske inte så mycket ut till det. Så jag är väl inte övertygad. Jag tror vi har Bryne hemma där vi, Daniel, kanske det som gör 2-2 i 88 minuten eller något sånt. Så det var väl inte fantastiskt, men det var kanske viktigt att ta den där poängen. Ja, och sen åkte vi iväg och då.
Men det var där du såg det?
Att jag ser ju liksom på laget hela tiden att vi tar steg, så att den var väl inte någonting att skryta med. Men om jag går på samarbetet mellan de två, så tror jag matchgenomgången från, om vi åker till, är det Hönefors vi slår? Jag tror nästan det. Så tror jag Daniel har nästan öppet mål, eller har fri med keepern i alla fall då, men har Vegard i ett ännu bättre ja, läge. Så trots att han är skyttekung och kanske gärna vill vara det, så är han inte dummare, Daniel, när han frispelar honom till öppet mål. Så att den suger jag ju på och talar om för de andra och lägger lite tid på att det är lite klass på det.
Ja.
I nästa omgång så har vi ny bortamatch, kanske Follo, om jag minns rätt. Då är det nästan en kopia, men det är Vega som är ett friläge och frispelar Daniel. Och sen är det lite grann igång då. Och då kan du visa upp de bilderna, och de växer ju klart med det. Men andra spelare som också lär sig utav det.
Ja, alltså, absolut.
Ja.
Hela laget också. Ja,
det må vara bra att ha sådana förebilder föran, och lite av de äldre gutta. Alltså, sånn, ha den duon foran da, og i tillegg da til Allan Sinjo etter hvert, og at man får inn en duo, og at det blir en, at man ser at de to gutta foran var liksom helt unike da.
Ja.
Og det var enkelt for supporter å se at de hadde noe spesielt, og det bondet der ble jo så viktig de senere årene også.
Ja.
Men hadde du liksom en tydelig plan sånn på hvem du skulle hente, hva slags spillertyper du var ute etter?
Ja, det var nog ganska tydligt för att det blir alltså bananen och apelsinen när jag pratar alltså hur jag det kan liksom minnas att jag målar upp nu säger jag att jag är dålig på att skryta, jag är dålig på att måla upp mig. Det kunde jag satt inte och skröt på Gardermoen, men jag målade väl upp en ett forwards som jag kunde se framför en tydlig nia, en tydlig tia. Idag kanske jag kan ha i en 4-3 kan jag ha 2-10 eller 2-8 istället som kommer. Men Veiga var väl väldigt tydlig nummer 10 spelare och då får man balansera det centralt bakom efter det då. Och så var det väl de som tittade och tyckte att de slipper arbeta de där två, men så var inte riktigt fallet för Veiga löpte ganska mycket och Daniel för att var nog klok nog att ligga lite rätt i försvarsspel och kanske vila benen i rätt position och fick göra det för att vara explosiv och stark när det väl gick i bakrum då. Så att de skötte det och som ni säger så växte lilla Lansinho in i sin roll. Men det, då hade vi nog, om det var 5 eller 3 från Brasilien här som prövade och så 2 som fick stanna kvar och så tyckte jag ju att det var diamanten då. Så han fick ett längre kontrakt, Allan, och så var han med och spelade upp andra laget, tror jag, mest första säsongen innan vi måste göra en massa mål där också. Sen växte han in i det och han blev inte fullskolad defensivt om man säger så, men laget vann ju mer på hans offensiva kvalitet än vad vi förlorade på kanske lite brister eller vi kunde täcka upp det då. Så att det blev en fin saga med Allan individuellt och lagmässigt så kom han väldigt fint in i det då.
Ja, för den resten av den mittbanan där med faktiskt med årets spelare I guldsäsongen Christian Keller, Zoumen Choi, Pontus, Anthony Annan som var inom Henning Hauger. Det är ju väldigt solid.
Det som var så solid var att det selvfølgelig, vi hadde jo Pontus Farnerud, men Pontus Farnerud ble jo en erstatning for Zoumen. Hvis vi tenker rent historisk sett tilbake de 2-3 årene, så hentet vi ikke så veldig mange spillere, men vi var veldig gode på å holde troppen. Ble det en ut, så kom den inn. Altså det var veldig, veldig balansert da, i motsetning til dagens fotball nå, hvor vi kan ha en ny elver til enhver sesong. Da. Men selvfølgelig en helt annen tid, men jeg føler jo at vi trekker ofte opp navnene som Allan, Zoumen, Veigar, Daniel, men vi glemmer det at Tom Stenvold vokste på dette her, Tommy Stenersen vokste på dette her, Henning Hauger som lokal, ikke sant? Vi dro jo med et helt Morten, lag da, Morten Kjønsberg, ikke Morten, minst.
Pontus Egerstrøm, Mike.
Hva tenker du, Janne, om det?
At du og ni har väldigt helt rätt. Och kanske det är ännu bättre än vad ni beskriver det nu i alla fall. Då. Eller du har rätt när du säger att det växlades. För att Zoumen Choi var inte med guldsäsongen. Men du säger att sen kom Pontus istället. Då såg vi ju det. Och då kan jag se att nej, vi kan inte förlänga med honom. Då blir det en försäljning. Ja, och Zoumen Choi som hade kostat oss under 1 miljon säljer vi för 15 miljoner. Under tiden sitter vi och tittar på vad är det som finns det ute i Europa. Vi kan ju inte köpa från Europa. Däremot kan jag ju titta på de svenska marknaden. Vad finns där? Ja, då är det Pontus Farnerud som dyker upp som en extraordinär mittfältare som kanske inte platsar helt i Portugal Sporting, där han var då eller om det var Strasbourg. Eller
var Sporting på tidspunkt och utan kontrakt
då?
Också.
Ja, och då, precis, och då kan man få in honom samtidigt som man säljer Zoumen som inte vill förlänga. Då märker du inte att någon saknas men det kommer in en. Och så har du, precis som ni nämner då, Mårten Kjønsberg växer ju under tiden. Från att vara, ja men det kan nog inte bli om man ska bli riktigt bra med Mårten Kjønsberg för det kanske inte räcker till offensivt. Jo, det gör det ju. Så från en bra, lojal högerback så går han ju faktiskt in och spelar kanske ännu bättre som en klok mittstopper. Mm. Och får väl till och med någon landskamp. på det, vilket gör att han har ett jobb idag i landslaget. Nej, det har inte med det att göra, men han har ju ett jobb där. Så att det är det som är lite morro i bygget då. Det är ju, och utveckling är ju inte stopp för att man, det är ju liksom inte fotbollsutveckling bara för att man är 15 och 20 och 21 och 22, utan du kan ju växa som 30-åring också om du får rätt miljö och du får några nya input där och då. Så jag tror att vi gjorde väldigt många kloka små investeringar och så lyckades vi sälja dyrt då. Och då får du ha en viss framförhållning på det. Vilka är det faran för att man säljer, och då måste man vara i förkant. Och så var det långsammare tempo då. Så att det är ju lite osannolikt att Veiga och Daniel spelar ihop i 5 säsonger här. Efter att de spelar
nästan alla matcher då.
Och spelar alla matcher, de är ju aldrig skadade. Men att alltså, Daniel var skyttekung där, han blev skyttekung första året. Och då blev Veiga tvåa i det. Idag så, i min andra period här, så sålde vi ju, Emil Boonen var bra i, ja, kanske lite mer än 5 minuter, men Askelsen var ju bra i 7 matcher.
Ett vindu, pang borte.
Ja, honom för 17-18 miljoner, då säljer vi honom klart. Och en massa försäljningar under den perioden som är lite succéartat i sig då. Men det slapp ni och vi på den, i den första perioden, för då fick de vara kvar. Och så, jo, zoomen till Österrike 15, pang. Och lilla Lanzinho fick vi väldigt gott betalt för utan att ha kostat någonting. Och så var det på Fornebu-tiden, så att då försvann pengarna i någonting som vi tyvärr inte kunde använda på vår egen fotbolls.
Så, som Zoomen då, han blev ju hämtad från, alltså han var i Odd, och så blev han väl ersattad där och nästan från bänken i Odd då. Och då till att vara bästa spelaren i tippligan i 07 närmast, att han på något
sätt
tog det steget. Ja. Ett, för det var lättare, han kom sig in på mitten och som den centrala mittbanespelaren. Och jag har hört av Tommy Stensson att han är nog den bästa han har spilt med då. Ja. För hur han var Zoomen och de gutta på träningsfältet, var de väldigt tydliga och precis och alltid jagade efter att bli bättre, eller hur han
var?
Nej,
inte Zoomen kanske.
Inte Zoomen.
Därför det är ju någon karaktärer här.
Det är ju det. Det är lite folk.
Ja, och det är ju, så Zoomen definitivt inte, så att han kom sommaren 2006. Och vi kunde liksom efter han känna att varför gav Odd honom away, eller lite för lite pengar. Då kom han inte till alla träningar. Och det var lite grann här också att det var, oj, nu var han inte, så fick vi ett sms med have a flu. Jo, men det duger inte. Så vi fick ju ta lektioner med honom, höll jag på sig. Alltså, så, nej men detta duger inte. Så han var lite slapp då. Och inte alltid så bra på träningen. Och så är det ju en match då, så får jag ju ta tag i det, och spelarna säger till mig att ja, du får ju ta tag, du får ju tala om för honom, för nu spelar vi 3-lagsspel och han var inte så. Jo, jag ska prata med han, och ni får vara med på att jag kanske inte klarar att göra honom till en superskandinav som en lojal norrman eller svensk som springer upp och ner. Han levererar rätt bra på söndagarna, och det betyder ju inte att man får göra vad man vill på träningsfältet, men det betyder att om han växer, håller på att växa och blir bättre och bättre, så kan man godta någonting i träningsveckan när han känner att han måste hålla igen. Så han var väldigt bra. Så sen hösten 2006 då hade jag haft han på höger kant och fick vandra lite fritt därifrån. Var okej och lite mer än okej efterhand. Minns jag rätt så är det liksom, för jag har jag chansen att flytta in han centralt om vi får någon skada eller någon avstängning. Så i näst sista matchen när vi slår Molde hemma här med 8-0, så är han kung på plan. Och då är det lätt att gå till honom och prata. Då har han börjat träna lite bättre också, och han börjar ta steg. Fortsätt nu så här, för då spelar du där i nästa match, då skulle vi till Hamar. Hamkam borta, då spelar han centralt igen och är väldigt bra. Då har vi väl ett samtal. Då ska han hem på ferie, och hade väl inte tränat tidigare på sina ferier, men nu måste du träna, så för du har chans, du har en riktig chans att vara liksom bäst i tippeligan som det heter då nästa år. Jag tror han fick det där priset också 2007. Det gjorde han. Och så blev det försäljningen, så var han inte med guldsäsongen, men som ni säger så hade vi väl växlat på honom mot Pontus Farnerud. Inte samma typ, men en väldigt bra fotbollsspelare han också på sitt vis då.
Ja, ska du ta nästa styrman?
Ja, 2008 är ju det soleklare höjdpunkten uppenbart med seriemästerskapet. Och avgör ju det eller säkrar ju det ganska grejt med 6-2 mot Vålerenga. Men vad skedde? Det är egentligen alltid lurt på. Och vi kan ju alla vet ju vad alltså har ju varit igenom genupplevt den säsongen sedan då egentligen. Men vad skedde mellan seriekampen mot Vålerenga och cupfinalen? Blev det för mycket morro? Blev det
eller är det Tromsø-kampen som man kanske inte rullerte eller vilte eller var rädd för ödeläggen dynamik nu bara spekulerar jag
men. Ja men det, och det är ju ni är ju kloka igen ju för det är ju riktigt ja alla sakerna där är ju faktorer som kan vara med och påverka det var nog lite för mycket morro under hela året skulle man kunna säga ja är det det som är bra men självklart så måste man alltså men det blev en del firande och då ska man inte säga att det var för mycket. Men det är klart att det blir ett litet firande away mot Brann. Mm. Där det är vi bortemot 20 plus mål med ett sent mål där.
Ja, med Palme.
Ja, med nicken där. Så då blir det ett moment där som inte stör, självklart inte. Men så önskar ju Ingebrigt och alla med honom att se till att ta åtminstone en poäng hemma mot Vålerenga så att vi kan ha norska mästaren så att det syns liksom på sista matchen så att flyget kan gå vidare ner till Fornebu. Så då sätter vi den på plats och så rätt så ordentligt då så är det självklart att det blir en middag på det och firande. Och så kommer det nästa helg då är det en Tromsø-match där Veigar är förkyld. Ska man spela han? Ska man inte spela honom? Så den blev lite halv då. Så och vi ska ju tåla alltihopa detta inför en cupfinal. Så det är fakta som ni har varit inne på. Och vilket som påverkar mest. Så ska vi komma ihåg att det Vålerengalaget vi slog med 6-2. Som jag vet inte var de hamnade i serien. 3-4?
Nej, jag tror det var ännu längre ner i år. Eller var det mellan fjärde och syvende plats där?
Ja, men det kajer som regel att havna mellan fjärde och syvende.
Det är väl en syvende plass. Ja, brukar.
Men det hade ju, alltså,
det var ju...
De hade ett bra lag.
Mohamed Abdullahoue och Daniel Fredheim Holm som var ju helt enorme på topp.
Så de hade ett bra lag. Så att vi ska slå dem mellan 6-2 och sen så tar de i cupfinal också. Det var vi bra nog till, men det var ingen sån jättesensation att vi förlorar en cupfinal där. Så att det var ju säkert ingredienser som vi har varit inne på här. Året innan. Nej, det var Ja, det var nog Ja, ni kan den nästan bättre än vad jag kan det. Var det Molde vi slog i semifinalen?
Ja.
Jag tror nästan det.
För vi hade den både i serien och i cupen.
Helt riktigt, med tre dagar emellan. Och då slår vi Molde här 3-0 och 4-0.
Precis.
Det gör du inte heller normalt. Så att, och det är ju det som vi ska upprepa sen lite grann mot Vålerenga. Men att vi ska träffa på allting. Så vi hade ett bra lag, men Vålerenga hade också ett bra lag. Så att det är också en ingrediens då.
Ja.
Cupfinal är en cupfinal. Då, så att. Men visst, det blev lite... Brann där nästan klart, Vålerenga klart och så blir det 14 dagar till Valva igen och så Tromsø. Hur ska man tackla den matchen? Ska man starta med en väg eller ska man inte göra det? Ska man ändra någonting? Ja.
Men alltså, jag var ju på cupfinalen. Det var inte ett eneste tidspunkt hvor jag følte att här manglar det tenning, här manglar det, ikke sant? Du såg gutta var taggad. Mm. Så någon gånger you win some, you lose some. Vi var på Vålerenga sin hjemmebane, det er viktig å huske også. Altså, greit, Ullevål var en nøytral bane, men også stort sett så var det jo Vålerenga. Så det var jo en heksegryte der, og det ville seg ikke, rett og slett.
Og hvis du har to gode spisser, som vi hadde og de hadde, så plutselig så pang, pang, pang.
Så var det så... litt flyt på det hålet.
Setter man sjansene, så vinner man de matchene der.
Det er nettopp det.
Og, og Allan var litt off, om jeg ikke husker feil, eller? Han var litt
off den kampen, eller? Blev han også markert ut då, ikke sant? Så
Enga var tydlig på det, at han, ja. han skulle de virkelig ta ut, og det klarte de. Og da
men uansett, vi fikk jo det største vi kunne oppleve, og det var jo seriegullet.
Mm. Og ikke minst tre medaljer på rad.
Tre medaljer på rad.
07, 08 og 09.
Ja.
Sølv, gull, bronse.
Det var nog en hygglig prestation året efter att följa upp det guldet, för då kostymen, allting ändrades tyvärr där med flytten till Fornebu, så allting. Vi flyttade ju publiksiffran, vi sålde ju ut när det var de flesta matcher 2008, men nu skulle vi ner där och då tror jag vi nästan dubblade publiksiffran där nere.
Och
jag hade liksom varit lite nyfiken på vad är det vi behöver för att det ska gå runt och det lät bra som en multiarena. Och jag tror fortfarande att grundtankarna var bra. Ingen som lurade någon, men det är klart att när vi efter guldåret ja, gjort lite bra försäljningar och Zoomen som vi varit igenom Vega, nu får han gå då. Ja, så då får vi in på den tiden bra pengar för honom, det är han värd. Ja. Och så skulle vi inte sälja mer. Men så kommer turkarna och lägger 40 miljoner på bordet i januari eller februari. Och han skulle vi inte sälja, för han skulle passa väldigt bra nere på Fornebu. Och det var konstgräs och vi skulle in i Champions League-kvalik. Men 40 kunde vi inte säga nej till. Men vi fick ju inte återinvesterat någonting i sporten där. Så då plötsligt hade vi ganska lite folk i truppen, för vi skulle hålla igen, vi skulle släcka ner.
Alla blev sålt ganska sent då, huska.
Ja, så att och då startade vi illa. Jag kan komma ihåg att vi var i mars månad innan, vi hade 11 mot 11 på träningen, så att det var inte riktigt bra, det blev en reaktion där. Men sen avslutade vi väl en säsong bra, så att det blev en tredje plats. Så
ja då, det var en god säsong.
Så att det var väl.
Och det är lite undervärderat egentligen, för ofta när du har varit där och du har haft det laget, så får du ofta en crack året på.
Ja, det har vi ju sett väldigt ofta i Norge.
Det är det.
Och inte minst
och de har inte då mått ersätta en Alan Sinho och en Vegard Pall Gunnarsson, som var en av de mest dominerande krafterna i norsk fotboll. In kom Bella Berglund, in kom Daigo Kobayashi, ikke sant? Mm. Man glömmer det.
Daigo har bursdag i dag.
Ja, ser vi. Gratulerer med dagen, Daigo.
Hvis du hører på.
Konnichiwa. Ja,
da sier vi omeretto gozaimasu til Daigo.
Yes.
Det bra.
Skal du ta stafettpinnen videre her?
Ja, det ble jo et par klubber til i Norge da. Først Rosenborg.
Litt kortere om den da, men ja.
Hvordan kom det til?
Ja, de.
Altså, jeg skjønner jo at man fristet, det er jo ja, altså, Norges største klubb.
Og Janne var jo Norges beste trener på det tidspunktet også, viktig å huske på det. Du fikk prisen for årets trener ja, også.
De hadde vært i Champions League senest 2007, så.
Ja, og innledningsvis så var jeg jo ikke så særskilt interessert ut av det, for jeg tykte vi holdt på med noe her da, men det är klart när vi säger då att det går lite back i det här och att vi inte får återinvestera, så har det någonting att säga då. Så jag hade samtal med dem, jag hade samtal med någon klubb ifrån Sverige som jag fick för Stabäcks del då. Så det var inget övertramp, utan det var okej att jag hade de samtalen, och så fullföljde jag mitt kontrakt då 2010 här. Så inledningsvis var det inte aktuellt med Rosenborg, och så blev det aktuellt där. Och det var inga konstigheter att träna Rosenborg för min del. Ungefär som att träna Stabæk. Alltså i för, vad ska man säga, i tryck och förväntningar, det är vi inne på det. Så då bygger du upp, alltså du blev så bra som vi blev här, så vill du vinna varje fotbollsmatch. Och det vill man i Trondheim också. Och det vill man. Ja.
Där är det ju krav. Och så glömmer man att kanske Rosenborg var ju inte helt det Rosenborg en gång var på det tidspunktet heller. Det var väl också därför de ville ha dig. De ville pröva att genskapa det och det var ju Rosenborg-tiden, och så inte minst Ålesund-tiden då.
Ja, men bara lite sån sista om Rosenborg, att egentligen sedan Nils Arne Eggen gav sig första gången, så har ju de famlat ganska mycket. Så och det är många andra som inte har vunnit serien där uppe också, så det är inte nödvändigtvis något unikt det.
Ja, det var ju Erik Hamrén som var rätt för, var det inte? Du tog över för Hamrén.
Ja, det är rätt.
Ja, för han var väl från 08 till 10 eller?
Ja. attityd husker jeg han drev og snakket om hele tiden. Attityd, attityd.
Ja.
Og Janne, det var alltid Janne og Hamren som tok, så da var det dress på, da var det dress på trenerbenken, mens andre trenere det å slakka rundt i ja. Andre greier, så var det alltid, svenskene tok med dressen.
Janne var jo egentlig grilldress stort sett ut 08, så på slutten der,
så kom,
så ble det litt en endring der da, så det var jo litt, det var litt artig.
Det var mye dress inn på Telenor i hvert fall.
Ja, men jeg tror at jeg tog på dress, det var en overgang, så jeg var jo ikke helt, jeg var, det blir Europa. Match här ja, och så tyckte jag att det var lite extra festligt så
Valencia
du, du kunde, nej, den, ja, ja. Den där och vi hade väl varit och smakat på det redan efter 2007 och 2008 i Europaspel där.
Mot Ren också, jag husker Ren-kampen gott.
Ja,
då hade du på adress
och... där är ju lite, ja, och det är ju lite osmak, ja. Vi är ju bra här hemma.
Ja.
Ja, om det vinner 2-1 och så blir det 2-0 borta och får en felaktigt, då är de fria både Veiga och Daniel och de är onside med en meter men de blir avvinkade så att det är lite marginer ja. Emot då och vi gör väl ett hyfsat dubbelmöte sen året efter i Champions League-kvalet mot FC Köpenhamn då, så mm.
Det var så close.
Det var ganska den... close, den Daniel sätter i tvärligan istället för att ge upp ett mål där nere, det är en sån där som är just den dagen du ska ju sätta den utan att lägga skyll på Daniel för han gjorde tillräckligt med mål kan man säga.
Oh, ja, absolut.
Men nej, så det stannade där ja. Mm.
Mm. Och så efter Rosenborg så kom Ålesund.
Kom Ålesund på banan, ja.
Och nytt hade... projekt?
Ja,
Det var jo en artig tid, sånn sett fra utsida og ikke Stabæk-supporter, uh-huh. Liksom ikke som Stabæk-supporter, men som følte norsk fotball, så kan man vel si at for Ålesund-supportere og for klubben, og ja. Det var en fin periode for å være Ålesund-supporter da.
Det tror jeg at de sier. Jeg tror at det er den beste sesongen de har haft da. Ja. Mest poeng, og vi spiller vel bra fotboll der også da. Og hadde noen spillere som Barantes er jo en fin spelare bland annat. Så vi träffade där då. Hamdala som kom in och var bra. Och
fremdeles bra den dag i dag och fremdeles det största salget i Ålesunds historia.
Precis. Och då är vi tillbaka till det här med lite grann. Den ser jag ju att den kommer till att säljas nästa år. Och då är vi inte riktigt tillräckligt bra. Vi har pratat om det där uppe. För jag har Leke James som också är en fin spis som var ganska ung då. Spelar ihop med Hamdala och en kommer till att bli såld. Så här, då kanske vi, jag tror vi köpte Hamdala för 1 miljon euro och sålde han för 4 miljoner euro. Mm. Och luktar du det och ser lite i kristallkulan så kan du vara i förkant. Ja, då måste vi kanske släppa han för 4. Investerar du en utav de 4 igen då till en ny bra, då har du 3 över och då rullar det och går ju. Kan man säga. Men ja, det är inte alltid man prickar det. Men första perioden här så gjorde vi ju det väldigt svårt. Nej, men det var en väldigt bra tid i Ålesund. Och vi följde upp den fjärde platsen med en sjunde plats året efter som också var bra då. Innan jag drog till Sverige då. Jag hade en pappa som var dålig hemma i Halmstad. Så det var mer utav den anledningen att jag lämnade Ålesund då.
Ja, för då blev det ju tillbaka till Halmstad som du säger. Och så en ny tur till Japan.
Ja, det är riktigt.
Tillbaka till Sanfrecce.
Ja, tillbaka till Sanfrecce.
Och Shimizu S-Pulse.
Yes.
Där är en liten nyfiken både från din första period i Japan men också din andra för alltså stereotyper som bekräftas. Eller ikke. Men japanske spillere har alltid slått meg som, og det ser du jo blant annet på at de veldig ofte lykkes i Tyskland for eksempel. Der har det jo vært veldig mye bra med Hasebe nå som 40 år og fortsatt kaptein i Frankfurt og Shinji Kagawa og Okazaki og alle de der.
Ja. Yes.
Men også når du ser på Japans landslag, så har det alltid vært hardt arbeidende, med litt krydder, Men det har, du har aldri kunnet ta dem på intensitet eller oppoffring eller lojalitet eller er det kan du bekrefte det at det japanske spillere er at den stereotypen er sann?
Ja, men det kan jo.
Det er vel mer kulturelt, tror jeg. Mm, at det ikke nødvendigvis bare innenfor fotball, men mer en kulturell greie uavhengig hva sporten eller aktiviteten dreier seg om. Da.
Ja. Det må men jeg jo si. Hvordan er det da å være trener for de når de kanskje ikke har den... hvordan skal jeg formulere
hva
meg nå?
Hva utvikler du? Hva ja. På en måte går du på? Er det taktiske grep du justerer når du dro tilbake til Japan? Eller er det spillrelasjon? Er det individuelle? Hvordan?
En del utvikling har de jo skjøtt. Altså, du var det jo 25 år mellom jeg var der første perioden til min andre. Og første... där de inte är lika långt framme då naturligt nog då så då kunde man ju, eller jag kan ibland säga till spelarna att ja men jag tyckte det var bra det du gjorde där. Men kunde du gjort någonting annat? Jag ställer ett spörsmål till och det är jäntarna vana vid nu och i vår utveckling. Ja men jag kanske skulle vänt spelet till höger. Ja, det tror jag du kunde gjort. Det var inte fel det du gjorde men det kunde varit ett bättre alternativ. När jag ställde något sånt spörsmål för min första period i Japan så nej, de vågade inte säga någonting. Bara tala om för mig vad jag ska göra och uppifrån och ner då. Liksom i order. Så där har de tagit steg. Nu vågar de.
Och sparra och törra ut.
Ja, precis. Vågar jag säga. Men jag borde nog gjort det. Ja, det tror jag hade varit ett bra alternativ. De vågar till och med ge sig på engelska och är lite mer nischärig innan har de liksom gömt sig och vill inte förlora ansiktet. Yngre som tacklade en äldre på träning för 25 år sedan, nej. Idag så smäller det. Och det är lite... Så de har kommit en bit. Men ändå är det här kvar det som kanske respekten från den äldre till den yngre till den äldre när de har duschat och när man är färdig med det. Och det är ju inte heller någon myt att du ser japanska fans, de städar ju efter sig på VM-arenorna och det ser fint ut i garderoben och omklädningen som en eftermatcher för att ja, det är en kulturfråga och att det är en hövlighet. Och...
Ja, det är ett av de landen jag är mest missförnöjd med att jag inte har varit i.
Jag är väldigt nyskärig på
det. Det drömmen jag ber på är att ta en tur till Japan. Ikke nødvendigvis Tokyo, men Japan.
Ja,
det mye der. Og så var det tilbake til oss igjen i 2019.
Ja.
To fine år, vil jeg si, før jeg beklager å avbryte deg, men det er to undervurderte år, fordi vi står jo her nå i Obos, og jeg kan helt ærlig talt si at de to åttendeplassene er de mest undervurderte plasseringene vi har hatt de siste 10 årene. Ja. Er det veldig flåsete sagt?
Nej, det tror jag inte, men du och ni är ju bättre pålästa än vad jag är med vad som har hänt i mellomtid och så där vidare, men lite vad jag ser där så är det ju en väldigt bra åttonde plats. Vi blev väl 2-3 där på hösten då efter att ha varit under sträcken. Och därefter spela yngre och yngre. Så då ser det ut som att man spelar i en Stabäck-anda som är som det ska vara. Men den strategin var liksom inte så klar utan det var väl kanske att jag vågar se de yngre och så är det försäljningar. Och sen är det är ju lite rart med några försäljningar. Det är ju inte många som hinner vara så bra så länge. Men, och så fyller vi kanske inte riktigt på som vi ska då. För då har man ju råd till att göra någon investering. Så då tycker jag väl att det åttondeplatserna är väldigt bra och i en anda som vi vill gärna stå för. Istället för att vänta för länge så att det blir för tunt med poäng och sen plötsligt så har man 9 nya som kommer in. Ja. Och så blir det inte bra och så gör man något skift igen och så blir det 9 nya igen då som inte ser ut som riktigt Stabäck-profiler som man vill då. Så då tror
jag att man miste ett helt kull. Alltså vi hade ju en flott årgång med ganska många spelare som vi sålt på riktigt mycket pengar då. Men vi mistade mycket, alltså värdien i att kunna ta upp en ny årgång. Alltså vi sålde ganska många. Vi sålde 4-5 från Børkeie och Brynilsen och Hugo Æran då. Alltså de flesta gick och in kom ju upp 2-3 kanske ungdomar då, men så blev ju dem sålt igen också.
Det är ett litet hull där i ungdom i talenten året, så är det ett litet hull efter den gängen där som självklart nu är ute och lyckas runt i Europa och andra städer. Ja, den gängen så det.
Och i tillägg till att vi står ju lite med facit i hand, det var ju ganska mycket lovnader om spelare som skulle på något sätt vara nästa i kön då när budet kom och lite som du säger Janne, det var ju lite som kom in och när det kom in så var det som du säger, ni spelare som kom in, väldigt många lånespelare, du visste inte helt var vi stod, vad strategin är nu som klubb då, och så kom ju coronan. Alltså det var ju ganska mycket att hantera där.
Det som var svårt, ja.
Så det jag vill i alla fall uppsummera att vi hade ett slitsomt 2016. Mm. 9:e plats 2017. Slitsomt 2018, och vi var på väg mot att få ett ganska slitsomt 2019 då, för du kom. Mm. Jag såg en ändring i laget. Jag såg också det att unggutter som var usikre blev plötsligt lite mer säkra. Vi fick en trygghet in i laget. Stämningen på Brakka var ju en helt annan. En helt annan. Jag kan huska sist en hel klubb och organisation gick ut av Brakka, stod och samlade sig en ring och sang bursdag sang för tränaren. Det kan jag aldrig huska har skett för eller siden. Så det är nog med ja, vilket man kan snacka så mycket om resultat och prestationer i 2021 säsongen, men det är väl mer personlighet och karaktär och vad man har byggt och byggde som för min del sitter väldigt igen då efter de åren där jag storkoste mig 2019 speciellt 2019 och 2020 säsongen där.
Det är nog flott tid. Det är nog undervärderat att ha vilepuls som supporter.
Det är ovanligt.
Det är ganska ovanligt för det är enten väldigt högt uppe eller väldigt lågt nere, men att ha ett par sån hvor det bara sån ja, detta går helt grejt.
Man vet att det kommer att gå fint. Ja. Men den hösten 2019 var ju helt rå, husker jag. Ja, det var det. Där hade alltså hösten där med den fyran bak och då hade vi verkligen full kontroll och väldigt mycket goda resultat där, husker jag. Det hade det. Hållt ju nullen
4-5 matcher i rad, tror jag.
Och så var det väl för Lilleström borte då vi ledade 3-0 och så blev det 3-1 på slutet när det var.
På tilläggstid det är riktigt det. Ja.
Irriterande på tilläggstid då.
Ja, det var lite.
För då hade vi väl klart då hade vi väl hållit 0 i 5 kamper för det.
Ja, helt enig med dig. Så tror jag vi skulle upp till Trondheim sen och möta.
Ja, det kan stämma. Ja, då var det väl
Ranheim va.
Ja. Ja, Ranheim där också. Ja. Och så avslutade väl med Tromsø borte den säsongen då. Ja. Tromsø rykade väl ner också. Den säsongen.
Riktigt.
Och så för att närma oss nåtid, ja. Så var det ett par år hvor du väntet på att Sara skulle vara färdig för du kom in.
Innan du får Stabæk-dräkten igen då.
och då
och så kom Djurgården på banan och då
exakt.
Ja, lossnade det.
Är nog dratt att prata om internt att liksom var det någon gång aktuellt? Si hvis tilbudet hadde kommet mens Sara var her, da, er det noe du føler, kunne du sagt ja like lett, eller hadde du måttet tenkt mer om?
Nej, ja, det liksom kändes, har liksom inte känts aktuellt, men jag har ju funderat på träna ladies. Jag har liksom hållit på så, och inte haft något uppehåll med de här då, mellomtiden här nu, Stabæk. Så jag har liksom inte suttit ner och funderat. Ålesund kommit på banan eller Rosenborg eller Japan eller så har det varit ett samtal efter 5 minuter. Då. Men nu fick jag sitta ner och fundera lite grann. Och då har jag varit i samtal i England och i Sverige på damsidan också. Mm. Och så har det varit några intressanta på herrsidan och landslagsuppdrag också. Och så har inte tagit mig så att damerna har varit där. Men jag har liksom inte funderat på Stabæk eller så länge Sara, så det var ju det som kanske eller som öppnade upp, för det hade väl Det är ju inte förbjudet att träna sin egen son eller dotter.
Nej, nej.
Klart, så att det kunde ju varit det, men igen, i praktiskt inte har jag känt det.
Ja, och från spök till allvar, hon var ju så etablert att ja. Det är inte snack om ett 16-årigt talent som kanske får urettmässigt mycket spilletid eller alltså den variabeln är ju
hur var ju klink.
Ja. Så hvis du hade tagit ut henne i en kamp så hade ju det varit ja, det skulle bara mangla egentligen.
Mm. Jo. Ja, det risken är att det blir väldigt fel eller uppfattas fel. Antingen det ena eller andra, man hör talas om de tränare som har tränat sin son, så antingen har du hört exempel på man allt för stränga mot sin egen son för att han borde spela. Mm. Och så har du den andra då som ja, men det är ju självföljligt ska hon eller han spela, så det är stor risk.
Det är lite så skummigt.
Det är uansett lite fel där efterhand, ja, så var det inte.
Precis. Ja. Så lika var undvika det.
Och någon är bara haters uansett.
Ja, ja, så där det. Men det är ju klart när det då sker då och du tackar ja till jobben här då. Mm. Väl vittna att Sara redan har dratt till Djurgården, ja. Och du kan puste lättare ut och kun fokusera på jobben där. Jag husker ju allerede, var väl i fjor, du var inte linkad till Brann, men det var ju på detta tidspunkt hvor speciellt Brann då var väldigt färd med att boosta upp då. Och var snack om ny tränare och så var TV2 inom dig och men jag och du sa det att du var öppen för att göra ett comeback, men då på damsidan.
Ja,
så jag satt upp många måter och väntade på det.
Ja då, så jag kunde vara, varför inte på damsidan? Nu har jag hållit på åt 30 år, jag har tränat elitlag och det är väl det och jag får det är ju lite, det är fint det. Och nu tränar jag fortfarande elit och hårt satsande, men inte herrar längre utan damer. Och det är, jag kan liksom tycka att det är lite intressant och kul med någonting nytt också då.
Definitivt.
Och så är det inte helt nytt då, för det är 11 mot 11 fotboll det handlar om. Och damerna har tagit enorma steg och det är en väldig utveckling som vi alla vet på följer de stora mästerskapen, så är det bra kvalitet.
Åh ja, definitivt. Ja.
Topp. De sista par VM har ju varit...
EM i England och VM nu här, det är hög klass på det.
Ja, definitivt. Det
ja, absolut.
Och det har blivit kämpestort.
Ja, du ser ju nu att de mindre nationer nu, som bland annat Vietnam och Filippinerna och så vidare, ja. det kommer.
Det är fler och fler.
Men ekonomin måste komma först.
Det är det då. Det har än så länge som du nämnt i stad, Tyskland, England, det är några få land, men vi må finna ut hur vi kan knäcka den koden här.
Det är ju växt. Det är ju tydlig växt och det är gøy med kvinnfotbollen.
Ja, hvis du ser helt rent kynisk på det, som kun kroner og øre, så är det ju märkligt att man har exkluderat en så stor kundegrupp så länge.
Ja.
Ja. Ja. Det är väldigt naturligt, väldigt rättvist att utvecklingen är som den är, skulle vi väl kunna säga här då. Tycker jag känner. Ska jag ta en quiz till er då när vi ändå håller på. Jag ska få en quiz sen i slutet då. Det var ju en stor match i England för ett par dagar sedan, Arsenal versus Man United Ladies.
Ja.
Hur mycket publikum var det på?
Den var slutsåld.
Ja,
den var faktiskt slutsåld.
Ja. 61 000.
Ja, drygt 60 000. Det är rätt så makalöst ju.
Ja.
Mm. Och så har vi väl läst och hört om i Spanien också som har varit de stora matcherna där då. Men det är ju fantastiskt ju.
Och då tänker jag, vi måste ju inte bara prata om det. Vi måste ju göra något med det. Alltså vad är det vi i norsk fotboll, norsk toppfotboll, NFF, vad är det vi kan göra då? Jo, kanske ta en studietur, finna ut hur vi kan först och främst utveckla en kultur för det. Hvor, jeg sier ikke at vi ska få 61 000, det klarar vi ikke på någon stadion här i Norge, men hvordan kan vi få byggt upp märkevaren? Hvordan kan vi få utveckla oss mer då?
För det som är viktigt är att det är ganska lite olika supportrar, de som är på damekamper och de som är på herrekamper, som för to helger siden så var jag på Arsenal City damer.
Mm.
Men den blev spilt den var på Emirates, det var på Meadow Park.
Okay.
För det som tar 5000 eller ett annat, och de biljetterna rök ju med en gång. Så då var det bara plats på bortefältet och där fick jag mig plats då. Men för då ser man att de klarar att fylla de stora stadionerna.
Ja.
Och hur de klarar att göra det, och man ser att supportrarna är ganska annorlunda än de som är på herrekampene.
Ja.
Väldigt mycket familj och att det är en hygglig familjeaktivitet och billig också då för många, och det är ju på något en ting man kan se till här i Norge då. Hur kan man göra det? Hur kan man göra det gøy att dra på och prata upp kvinnefotbollen och
för det blir ju en happening då.
Ja, för det blir ju lite sån, det blir ju lite negativt laddat när man når man ofte, når man prater om det, så er det ofte at det kommer noen kommentarer eller et eller annet da, at det er litt negativt, negativt ladet kommentarer, men det å klare å se positivt på det og tenke at det er fotball det her, og hvis man hadde satt seg ned og sett en kamp, så jeg er sikker på at folk kan endre mening da, hvis man i hvert fall hadde kommet seg.
Absolutt.
Det er jo klubben du er glad i først og fremst.
Det ser mye, det ser, altså når man er på stadion også på Nadru, jeg fikk sett en del av kampene i fjor i toppserien, og det er jo, det er mye morsommere på stadion å se det på TV også, sånn er det jo med all fotball selvfølgelig, men da, da går det mye raskere.
Hvordan merker du overgangen mest, Janne, i form, er det i form av fasiliteter og den slags her, nå som du har vært på herrer og så nå damesiden, eller er det andre overganger som du har merket, hvor det er tydelige forskjeller?
Enn så lenge merker jeg ingen skillnader, men det er noe at jeg er lite i bubbla også da, når jeg... att träningsvardagen är där för jag möter ju jenter som är lika intresserade som vad herrarna är, som lyssnar minst lika mycket och som vill lika mycket
och är minst lika seriösa.
Ja, för utgångspunkten är där, det handlar om passion, inte sant?
Ja, och då stannar jag och då blir det väldigt likt för mig. Jag är upptagen av att jag vill det bästa, de är upptagen av att de vill det bästa. Ingen som beklagar sig, för de har ju en annorlunda vardag än vad de herrarna jag har.
Självklart jobb, studier.
Pusslar med, ja, nu ska jag egentligen iväg på jobb där och så får jag, ska jag ha en studie. Men ja, det är, så därför är de är värda den utvecklingen vi pratar om, och de är värda mer folk på tribunen också, så får vi se om vi kan lyckas få till det, för det är klart att det är mera moro att spela inför lite inramningen. Yes.
Mm. Vi kan ju baka in ett spørsmål från vän av podden Tom Bruaseth som ja, går lite på, som går hej Tom, som går lite på det samma. Och det är tredelt, så bear with me, men är det stor forskel att träna jentene kontra gutta? Är träningsupplägget, övelserna de samma? Och till slut är jentene mer sociala än gutta.
Nej, så nästan han svarar på första delen utav frågesmålet innan det kom frågesmålet, så jag upplever att det är, men det har nog någonting med mig att göra. Jag liksom, jag känner inte efter heller vad som är skillnaden. Det är de mer sociala? Är de inte mindre sociala? De är
kanske bara på en annan måte.
På en annan måte kanske. Så För min del så tror jag att det handlar säkert till viss del om att vara lite anpassningsbar för min del. Men i grund och botten och vara mig själv och att inte fundera för mycket. Men självklart, eller troligtvis skruvar jag på någonting. Om jag åker till Japan och är tränare där 4 år och sen kommer jag tillbaka till Japan 25 år. Så känner jag väl av stämningen, kulturen och gör någon anpassning. Samtidigt som jag är mig själv hela tiden. Men det skulle vara konstigt om jag... ditåt inte anpassa mig, så jag kanske anpassar mig lite grann nu då också, men ja, det är inte så stor skillnad på Stabæks här och Stabæks damlag.
Egentligen glad för att höra. Mm. Vi är en klubb först och främst då. Så det är lite deilig att höra egentligen.
I förbindelse med att du då kom tillbaka för att träna jentene, hade du snackat något med Petter Belsvik i förkant?
Nej, det hade jag inte. Allting gick väldigt snabbt där egentligen. Jag hade inte hunnit mer än att köra Sara till Stockholm, så kom frågan. Så jag har inte hunnit att diskutera. Jag behöver väl inte diskutera det så, för att jag kan laget, eller vad ska jag säga?
Du var ju så tätt på.
Ja, så tätt på. Så jag har väl pratat med Petter under året också. Och fått med mig lite reflektioner från han, från här till dem. Jag har pratat med någon, vad heter vår vän i LSK?
Ja, Bergdølmo.
Bergdølmo naturligtvis. Både han och Petter pratade med förra året, de var på läger nere i Spanien. Så att, ja, man kan lyssna av och hur de upplever det. Och lite så överlåt, men det är inte något specifikt för att... Som jag sa till er, så har jag diskuterat saker med klubbar i England. Så jag var liksom beredd på det då. Och sen, ja, här låg en del till rätta. Så att det blir mer why not än att fundera så mycket.
Ska vi ta ett par spørsmål till?
Ja, kan vi ikke gjøre det? For nå begynner vi å...
Ja, vi må huske reisebrev også.
Ja, da tar vi spørsmål.
Men spørsmål fra MT, det det... Aner ikke hvem det
Nei,
nei. Bob bruker ofte musikk som budskap og motivasjon. Har du noen... musikken inspirasjonskilde for deg?
Ja, utan att jag sätter på något specifikt så där men musik och fotboll för mig hör lite grann ihop. Och då är jag ju blir jag, när jag säger det så blir jag liksom lite extra glad för Stabæk då. För jag kom som ni har nämnt då från Landskrona Boys som hade ett bra band som var fans som spelar lite goa låtar. Och så vet jag att det här är musikanter i Stabæk-systemet också som har gjort fina. Och den då som sticker ut är ju 6-2 då.
Ja.
som Landskrona gjorde en väldigt bra låt på när vi som underdog lilla Landskrona slog Helsingborg med 6-2 i en allsvensk premiär. Och de hade de inte spelat allsvensk på 25 år i Landskrona. Så att den passade rätt så bra. Och då hade de... var de på väg att skriva en text men de fick ändra texten efter den premiären. Så när jag var på Onkel Blå i min första tid så satte de på den på svenska. Och sen var de clever enough to att köra en egen version här efter den 6-2. Så ja, alltså jag nu är det två exempel men annars är det lite god tryck i musik. Så att, men det är tjejerna och killarna väljer själva vilken musik. Så jag har inte någon sån där
profet. Du har haft någon egen specifik sang som du tänker har gått igenom åren som du tänker
Nej.
Go get my mojo back. För...
Men musik i sig och häftig musik och det kan vara från det ena till det andra. Då. Ja.
Ja. Och så avsluta spörsmålen med en obligatorisk. Vem är den bästa du har tränat hos oss?
Oj.
Och det har ju varit någon kandidater där uppenbart, men är det en du vill träcka fram som bara sånt? Nej. Det var Pontus Farnerud eller det var Nanskog eller
ja. En spiss, en mittbane, en försvarsspelare, kan vad som helst, men det är vanskligt spörsmål.
Ja, jag vet det.
Ja, det är kämpevanskligt. Ja, det är det och det jag tror inte att det går att plocka ut dem för de är så extrem. Så Daniel var väldigt bäst på det han var bäst på. Mm. Men att säga att Daniel var den bästa spelaren, det kan också bli lite fel då.
Ja.
Han var väl mest sån explosiv på mått, eller mest extreme på det han var god på.
Få ballen i mål.
Han var bara så extrem på akkurat det målinstinktet.
Ja, precis. Och så var han lite bra i totalen också om vi ska gå utanför. Så liksom, och det gäller väl att bygga det då med... vem man är och vad man bjuder på och vilka krav man ställer på sig själv och på andra så att inte man bara ställer på andra men glömmer sig själv och alltihopa det där. Så, Veigar är väl kanske lite mer den kompletta spelaren då. Ja. Och sen har du Pontus Farnerud och du har Zoomer Choice som du har nämnt som sticker fram och en hel del offensiva pjäser men för att vara lite local på den också. Och som jag tror att jag bidrog till det ni är inne på. Jag tror antingen är det 2007-säsongen eller 2008 när Henning Hauger får pris som om budsticka har något poängsystem. Då tror jag att jag är lite skyldig till det för att vi hade ju då är det nog på 2007 för då hade vi fyrklövern pratade om. Då ingick nog Zoomer Choice och Allan Sinjo i den och så Veigar och Daniel. Men Henning Hauger jobbade ju väldigt i det tysta som nummer 6 och höll balans i laget så då var jag väl noga på att påpeka när de målskyttarna de brukar få så att det räcker ju så att Könsberg har ni nämnt innan en som inte är så glamorös och elegant framåt då men som är väldigt fotbollsklok och spelar på det han är bra på då.
Ja och Keller i samma
och Keller i samma svängen där ja. Om vi nu tvunget ska nämna en dansk också. Mm.
Ja.
Vi må ju selvfølgelig litt urettferdig, for du trener et helt lag nå, men er det noen du virkelig tenker vi Stabæk-supportere som skal følge med på damelaget i år burde se litt ekstra opp for? Da tenker jeg primært etter La Manga, og nå har du fått trent med laget noen uker, men er det noen vi bør bitte ekstra merke i og se opp for i år?
Utav våra spelare?
Ja.
Ja, jag tycker man ska vara nyfiken på. Nej, och det, jag har väl svårt att ta någon sådär. Så jag tror att jag märker ett lag, jag märker jenter som är i utveckling och någon som är värd att komma hit och se är ju de som har varit här, men en Emilie som är ny, som är central på mitten, som är en intressant och modern och bra tvåvägsspelare och en god balansspelare i laget också, som är man kan se med lite nya ögon då.
Ja, så bra. Okay. Så gøy. För det är klart vi ser ju ofta på säsongen som var, och Melissa känner vi ju som kapten, målskårer och allt det här, men det är ju grejt att se lite för de nya och de som kommer upp också. Vi önskar ju få fler ögon på damlaget, speciellt i år också, så det är nog med. Då har vi någon vi ska se lite extra upp för.
För nu är det röda nå på lördag.
Riktigt.
Och så Kolbotn och Rosmorg, är det inte det som är igen?
Jo, men det är rätt innan det.
Bara på Nadderud alla tre.
Ja, men det är rätt. Ja. Precis. Ja,
perfekt.
Vi ska komma ut med tidspunkterna senare, för här är det. Här måste vi komma oss på kamp.
Mm.
Nu börjar det vara.
Det är väl lördagskamper alla samman.
Fantastiskt. Ja, inte alla samman. Rosenborg kommer nog hit på fredag eftermiddag.
Rosenborg är fredag.
Sett, ja.
Ja. Ja, men det är ju i fin tid för fredagstakon här i Bærum, så det är helt fantastiskt. Ska du ta reisebrevet før vi går løs på litt quiz?
Ja, det kan vi gjøre. Da må jeg bare finne fram.
Ja, forklare litt om reisebrevet og til lytteren,
Stine. Ja, det skal vi se her. Vi har vært så heldige, for det en gjeng med gærninger som har vært av supporterne, som har vært nå i Spania. De vel på flyet hjem nå, tror jeg.
Ja.
Jeg så det var at Cooper hadde glemt å tømme luften ut av fotballene, så det sto en hel gjeng der og så måtte klemme luft ut av. Ja. Så hei Cooper. Nei, det er en gjeng med supportere som har vært på supportere på treningsleir og har dratt fram et lite reisebrev. Skal vi se. 05.00 fredag 9. februar 2024 står fem ivrige Stabæk-supportere opp fra sengen i Norge. Dratt fram skjerfene som ble lagt på hylla etter en tung kveld i Haugesund. Turen går til Gardermoen, der flyet er stappfullt av spillere og trenerapparat, pluss oss. Undertegnede var litt mer taktisk på flyvalget da årsmøtet til Stabæk ble satt i dagen før avreise. De fire timene ekstra på øya var et lurt valg. For det endte med et stappfullt fly med kun pensjonister som skulle presse seg fram en tidlig norsk sommer. Fikk dunket ned på en 4-5 pils i løpet av de fire timene i luften. Ja, men det greit snitt. Redd an. Landet med regndråper på vinduet og en sur vind. Etter en liten runde på flyplassen i Alicante fant jeg riktig buss og kom meg innover til byen. Der traff jeg de andre, som hadde rukket noen pils på den lokale kneipa. Turfølget hadde boket en Airbnb i en koselig gate cirka 500 meter bak stranda. Første kvelden endte med så mange av de andre kveldene, med god børst. Maten ble servert på en enkel italiensk restaurant. Kvelden ble avsluttet i leiligheten med god latter av hodesmell i veggen, stolvelting og en som ikke fant senga. Lørdag morgen startet med en liten byvandring og inn på det lokale kjøpmarkedet, der man kan kjøpe alt fra lokal, fisk, kjøtt, ost og så videre og så videre. Etterfulgt av, igjen, noen øl på strandbaren. Da resten drakk seg fast der, tok jeg lokalbussen for å se CF, den regner med det står for Klubb Football Intercity, mot Algeciras FC, som spiller i Primera Divisjon Grupo Dos. Mye gloser man ikke kan på spansk og harde taklinger, ellers en kjedelig kamp. Etter 70 spilte ankom det en regnskur med mørke skyer. Uten tak på stadion velger jeg da heller å ta turen mot bussen. Hvor jeg finner ut at jeg har gått glipp av både mål til hjemmelaget og et rødt kort. Kvelden ble avsluttet med kjøtt, som godt lagret, og god vin til en forandring. Etterfølt ble det en todeling der, av gjengen, der Patrick, Stian og jeg drar på det mest populære utstedet I Alicante. Prøvde oss på et bord, men litt stiv pris, da de ønsket 500 euro klokka 01.00. Og den kursen der ikke sånn, den lei om dagen, ass. Den lei om dagen.
Vennlig kurs, ja.
Mm. Søndag morgen startet med en utflukt opp på den lokale toppen, som ikke står tilbake for Kolsåstoppen. 15 minutter ganger opp til toppen av borgen, der vi får en liten stikkersrunde. Ja, det viktig, det setter sikkert stikkerboy pris på. Avslutter dagen med en liten middag. Mandag så går turen tilbake til flyplassen for å plukke opp noen biler og enda en tilreisende, før vi setter snuten mot Oliva Nova. Ankommer et flott hus, et steinkast mellom resorten til spillerne og golfbanen. 10 minutter gange unna treningsfeltet. Mandagen går til god hjemmelaget mat på grillen til de nå 7 reisende. Tirsdag. De to siste ankom midt I matchen da flyet fra Gardermoen hadde noen forsinkelser. Sikkert flere pensjonister. Men alle glade for at alle nå 9 endelig fremme og samlet. Matchdag. Lenge siden sist. Mot Torpedo Kutaisi, et lag fra Georgia med blant annet Bjørn Mars Jonsen på topp. Det faktisk en del tilreisende fra Georgia. Vi selv mange på plass, med 9 stykk fra SS og en gjeng på rundt 10 stykk som sammen med Ingo. Vi vinner kampen 2-1 på overtid, og det deilig å kunne kjenne på en seier igjen. Vi venter med å gå etter kampen med tanke på å utveksle litt kultur med de fra Georgia. Men litt småskumle karer, og vi ønsker jo selvsagt ikke noe bråk. Det ble jo faktisk bråk på slutten av kampen, og mange som løper inn på matta. Unødvendig scener, men heldigvis ender det bra. Onsdag. Det ble en liten tur opp på treningsanlegget, der laget hadde noen lette øvelser etter gårsdagens kamp. Rolig dag for supporterne også, med litt shopping og ellers rolig I sola. Så fant vi hotellbaren, der vi ble møtt med åpne armer av partnerne som spanderte x antall runder med øl. Deretter var det duket for den årlige quizzen, arrangert av Ingo og Peder Madsen. Veldig hyggelig å bli invitert av klubben. Avsluttet da hotellbaren stengte, og dro med oss noen av sponsorene på nasj. Ja, det viktig, god forbrødring, synes jeg.
Definitivt.
Mm. En redusert gjeng torsdag morgen, bombe, tok beina fatt tilbake til hotellet og startet tidlig med pils med partnerne. Brettene med kom på løpende bånd, og etter noen runder der dro de opp til dro vi I land opp til 7-8000 til Tifo-fondet.
Så bra.
Wow.
Det kjempebra.
Og et par medlemmer.
Veldig bra.
Ja. Noen av oss ble sittende noen timer før vi delte oss, og de som tydeligvis hadde fortsatt koordinering, det bare jeg som modifiserer litt her, dro på paddlebanen og fikk inn noen runder.
Ja, fikk trening også. Mm-hmm. Det veldig bra.
Fredagen var igjen en veldig rolig dag. En liten tur på treningsfeltet for å se gutta få ut litt svette. Ble et par runder om, ble en runde på golfen, men ingen hole-in-one. Resten av dagen var å sløve I sola ved bassenget. Lørdag, ny tur til treningsfeltet. Før det ble en tur til en lokal sånn, varmekulp. Men skribenten kan ikke skryte på seg noe bading eller at det var varmt. Og det var Bente som var den eneste som turte å hoppe ut det.
Ja.
Søndag, internkamp på feltet, hvor det ble skrevet et referat blant annet på forumet.
Ja.
Sterkt oppmøte med 8 av 9 supportere. Ettermiddagen og kvelden var det restefest. Gikk. Kan se ut som det har gått litt hardt for seg. Mens I dag har det vært hjemreise. En sliten gjeng ruslet inn på SAS-loungen på Alicante Airport. Fikk avsluttet med noe god mat og noen siste obligatoriske reisepils. før vi setter oss på fly I dette øyeblikk 18.35, så for to timer siden da.
Ja.
Ekstra hyllest til Mobit, Scandic og ikke minst Asker og Bærum Toyota for, for gode samtaler og drikkepartnere. På gjensyn til alle våre partnere, det har vært utrolig gøy å lære dere å kjenne. Vi ser frem til et godt og tettere samarbeid med dere. Reiseleder Bente, Patrik, Stian, Mats, Vilde, Jesper, Jesper, Peter og skribent Jonas, takk for turen. Og de avslutter med alt I uansett.
Så, tusen takk for flott reisebrev da.
Ja, så takk Jonas for at du smalt I gang et sånt et på ganske kort varsel, så det setter vi pris på. Ja,
det veldig, veldig hyggelig. Da tenker jeg vi nærmer oss slutten, og vi har laget en aldri så liten quiz til Janne. Rett og slett bare for å oppsummere alle disse fine, flotte årene. Jeg liker å ta opp det hver eneste mulighet jeg får, men vi har jo et undervurdert trofé også, som vi ikke nødvendigvis prater så mye om, men det var jo 2009, før seriestart. Cupvinner Cupen, Charity Shield, kall det hva man vil, mot Vålinga. Husker du kampen, første matchen inne på?
Ja, Kalle var 3-1.
Yes. Vinst. Og da quizzen følgende. Jeg vil at du skal prøve å huske, eller gjette elveren du stilte med til denne matchen her da. Hvor vi vant 3-1, det helt riktig. Helt riktig.
Ja, jeg tror Daigo Kobayashi som fyller år idag, han firade inte sin födelsedag då, men satte en frispark I mål va?
Ja, men det är helt precis.
Via tvärligan kanske, men han gör ett mål I alla fall. Så då har han väl startat.
Det gjorde han.
Men Jon Knudsen I mål, är det riktigt?
Det är riktigt. Det är riktigt, Jon Knudsen, ja.
Då tror jag vi har vår lille vän som numera är skadad I Vålränga. Spelar väl på en ytterback. Gjorde han inte det?
Nej, då var han på bänken.
Var han det?
Ja, du valde en lite mer rutinerad herrman på högre bäcken till denna matchen här.
Könsberg?
Detta var tidspunktet hvor du hade flyttat han fast in. I mitten?
Nu var han inne I mitten. Okej, Könsberg inne I mitten.
Men det är I hvert fall helt riktigt med Könsberg. Han spilte det. Kom I 07
Ja men
Hadde en ufyrselig stor snusleppe Husker jeg Husker du han? Med store snusleppe
Han ene med store snusleppe
Ja vi kan jo komme tilbake til den Det var høyrebekken da Men Morten har du jo sagt. Hvem spilte med Morten? Det var en... den litt interessant. Sigurdstrøm? Nei, faktisk ikke til den kampen her. Da tror jeg han var skadet.
Ja.
Så, men vi hadde en annen svensk herrmann, som I dag en meget god agent.
Fredrik Risberg, ja. Som mye sympatisk og bra I tillegg. Ja, yes. Risberg var her et halvår, det var ikke så lenge siden jeg diskuterte det med honom. Så det var det de två som mittbackar.
Ja.
Yes.
Jag lurer på om han först vi pratade om var vänsterback för högerbacken var han var också väldigt god I 08 säsongen som vi har pratat lite om.
Kelle vår vän var han kvar här.
Yes, han spelade. Han var på bäcken. Jag tror han var på höger.
Ja.
Så då lurer jag på om Det den andre venstrebekken der som vi,
En litt eldre rutinert
Ja, som jeg egentlig tror var høyrebekk, skjønner du
Det islensk venn som kom, nei
var Nei, han var norsk, men han har spilt litt I Sverige Og spilt litt
Borde vi kunne lete opp jo.
Holder til nå på innlandet Det var kanskje et dårlig hint Det var dårlig hint.
Jon Inge Høyland.
Ja, men riktig.
Ja, Jon Inge Høyland. Kongsvinger, det vel nesten ordførende der I dag.
ja, det ikke langt unna heller.
så da har vi fullbackslinjen på plass.
Det har vi, vi har keeperen på plass. Og du har jo nevnt den ene vingen da, Daigo.
Målskåren.
Ja, Daigo. Så du hadde jo... Henning Hauger får vel være sittende og kontrollerende.
Yes, det var
han. Tykker jeg. Og så tror jeg vi får ha med Pontus Farnerud.
Definitivt. Stemmer.
Så. Ska vi ha med Johan Andersson också?
Ja, han var dessvärre skadad till den kampen här, men vi hade ju en.
Men Daniel var med längst fram.
Tror Daniel jag. Var med längst fram, men första skåringen.
Till Frankrike.
Yes. Och in kom?
In kom Berglund. Fredrik Berglund. Eller ska vi ta Hoff?
Tack.
Yes.
Espen.
Och då manglade vi den som var högre ving i denna matchen.
Mm. Ja.
Och det är lite undervärderat. Undervärderat spelare.
Han har varit nämnt tidigare idag.
Han har varit nämnt tidigare idag.
Han ja.
Han är inte så gott likt i Bergen.
Nej.
Palmi Palmason.
Yes. Yes.
Palmi Palmason. Då har vi elvan.
Där har vi elvan. Och så ja, det... var det lite artigt då för du kastade in på Thomas Rogne,
ja.
Inge André Olsen och Mikkel Diskerud också.
Ja.
Och det är 3-1. Daniel skora, Daigo skora, Palmi skora.
Mm.
Och Martin Andresen fick rött kort. Rätt för paus.
Fantastiskt.
Så det var ju ett av de mest undervärderade troféerna vi har vi har vunnit i Stabæksen historien. Så det var ju lite artigt.
Och jag ser att Martin Andresen blev utvist.
Ja, to rätt för paus där.
Spelande
manager och vad väl sista året var det.
Mm. Och så hade de också en annan Hall of Shame.
Ja.
I André Muri, så.
Ja. Men oavsett, det var tack för quizen. Det var överraskande bra.
Ja, men det var väl hyfsat det, ja.
Jag vill önskar egentligen att si tusen tack, Janne, för att du kom och öppnade där. Vi har tagit mycket av tiden din idag och du är ju utvilsamt i färd med att bli en av de viktigaste i Stabæks historia och är en Hall of Famer i våra ögon. I mina ögon definitivt. Jag husker det så gott när jag begynte att följa Stabæk som en 15-16-åring. Och i en tid hvor man kanske inte har de bästa förebilderna och rollmodellerna, och det vill jag säga att jag är så stolt över att jag hade dig som förebild och en person att se upp till. Inte bara som tränare men som värderingar, som människa, hur du uppför dig och agerar mot folk. Det betyder så mycket. Så det att kunna sitta här i en ålder av 32 år och
vara starstruck.
Och vara starstruck och sitta och tänka på en 15-åringen som tänkte han där, han vill jag se upp till. Och det betyder väldigt mycket. Så tusen tack och vi önskar dig massa lycka till den säsongen och vi ska vara med och backa upp för dig och hela laget. Mm. Så
hyggligt.
Så vi gläder oss till säsongen och vi gläder oss till att få uppdateringar ifrån hur det har gått undervejs och i det hela tatt. Ja. Bygga upp damlaget här och bidra.
Mm.
Är det någon sista besked du har till folket?
Ja, till folket, det är ju det var väldigt hyggligt att vara här. Jag hör ju att ni kan och det är mycket hjärta och det är mycket kunskap bakom och goda värderingar känner jag då tillbaka, måste jag säga. Och ni gör ett jobb för klubben på herrar och damer och så får vi väl hjälpas åt då och öka trycket på tribunen och göra vad vi kan på och vid sidan av planen då för att det ska vara lite moro att komma hit och kosa sig i sol eller inte sol.
Mm. Då säger vi det sånt. Avslutar vi med det faste?
Ja.
Ska vi göra det? 1, 2, 3, alltid uansett.
1, 2, 3, alltid uansett.
1, 2, 3, alltid uansett.